James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det här är Fighterpodden Nedslag med det senaste inom kampsport. Vi pratar om Khamzat Chimaevs senaste match i UFC. Superior Challenge är tillbaka. Och Bulldog Media Fight Night kör en mixgala samma datum. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Så varmt välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag när vi spelar in så är det onsdagen den 23 september. Jag heter Mårten Söderström, vi är alla på olika håll. Jag säger hej till Axel Gruveus.
Tack så mycket, tjena tjena.
Var är du någonstans?
Sitter i Linköping.
I Linkeboda?
Jajamän.
Elin Blad, var är du någonstans?
Jag sitter hemma i sovrummet på Telefonplan, söder om Stockholm.
Och Simon Köhler, var är du någonstans?
Ja, men jag är nära Elin, Årstadal, nära Liljeholmen. Så det är nära det, Elin. Vi borde ses oftare.
Ja, det är konstigt att vi inte gör det, men nu när vi aldrig ses i studion längre så blir det inte så ofta.
Alltså, vi håller ju tummarna för det att vi snart ska kunna gå tillbaka och köra Fighterpodden i studion. Och då kommer vi även kunna ha gäster. Så att den här podden som vi försöker hålla på någonstans under 25 minuter ska beta av allt som har med det senaste inom kampsport. Och jädrar! Vad vi har framför oss.
Wow, alltså nu börjar det hända grejer här. Nu äntligen börjar det bli lite... Och äntligen börjar det bli lite mer också än MMA. Det är mycket MMA, det ska vi säga. Det gillar vi också. Men det börjar även bli lite annat, så det är roligt.
Ska vi börja med senaste UFC? Khamzat Chimaev, hörrni.
Herregud.
Oh.
Jag fortsätter bara bli förvånad och överraskad och väldigt glad över hur det går i Khamzats matcher. Alltså det här var... Han har överträffat alla mina förväntningar hittills. Och jag sitter stadigt på hype-trainen nu och hoppas att det fortsätter gå så här bra.
Om inte man såg matchen så knockade han ju sin motståndare efter. Var det 17 sekunder?
17 sekunder.
Han får iväg en spark och sen på första raka högen så var det lights out.
För ja, mot en Gerald solid veteran Merchart.
Ja, jag håller med Axel där. Det är alltså, Gerald Merchart är liksom absolut ingen dålig. Han är ju verkligen en solid veteran som du säger, Axel. Det är tufft motstånd. Men alltså, Axel, ärligt talat, jag tyckte det såg ut som att Gerald inte ville vara där. Alltså,
det var nog mycket, mycket press. Jag håller med lite. Han överreagerar ju väldigt mycket på alla fintar och allting. Och det är väl klart. Man vill ju inte... Ja. Men vilken grej, va?
Får jag ta upp en grej här? Det har varit mycket skriverier, framförallt på Facebook. Och tänker mest på Andreas Michaels. Det känns som att de verkligen upplever att folk inte tror på dem. Det har varit mycket kritik och sådär. Jag har inte riktigt läst allt det här, men de lär ju få mycket mer kommentarer. Hur är det egentligen med det där?
Alltså, jag vet inte. Jag skrev faktiskt till öppet också i någon av de här posterna att där de liksom gick lite ut och sa att ja, men alla är liksom... Visst, det är inte bara tur det här, utan det är skickligt. Och vi tränade faktiskt exakt på det här tekniken innan matchen. Det är klart de gjorde det. Det är klart de är skitbra. Allstars är jättebra klubb och de är fantastiska tränare. Alltså, den som kritiserar Andreas Michael för hans boxning eller hans generalskap eller vad man ska kalla det, kan ju ingenting med MMA. Jag menar, det är klart det finns olika syn och olika klubbar och olika tänk och allting, men det de har gjort är fantastiskt. Jag tror att det lever kvar lite i att i början när Allstars kom så dök det upp folk från olika klubbar dit. Och då kände vissa klubbar som hade byggt upp fighters att de tar bara köper klubb lite ungefär motsvarande om man gör det i fotboll eller någonting, du vet, som bara köper folk, inte att man inte liksom har skolat folk från barnsben typ. Men alltså, de har visat gång på gång att det inte så inte är fallet. Och jag tycker ärligt talat, släpp det där nu, kör på, det finns några keyboard warriors. Och grejen är det att, det vet ju du Elin, ända från första liksom superior-galen när vi var på allting, folk vänder kappan för vinden. Det är väldigt lätt att säga, åh men den borde ju ha gjort så, det borde så. För fighting är någonting som alla intresserade av, som alla som är intresserade av fighting tycker till mycket om.
Ja, det är såklart att jättemånga åsikter och så här, alltså det jag tycker att man kanske ska vara lite ödmjuk inför är att det går inte att säga att All Stars är ingrediensen som har gjort Hamzat till den fighter han är idag. Alltså det finns ingenting som säger att om han hade gått och tränat hos Omar istället på Pancrase så hade han varit mycket sämre eller någonting så. Det är det jag menar, liksom att för, när det handlar liksom om en atlet, så självklart alla de som tränar med den och hjälper den är viktiga ingredienser, men så här, har man den grundstommen som Hamzat har eller andra atleter som är så överlägsna där de är, så alltså om Michael Phelps hade varit på samma klubb men inte haft gigantiska fötter och jättebred rygg så hade han kanske inte blivit bäst på att simma.
Ja, men det är sant, men det är lite så här, det är egentligen en icke-fråga som att han inte gick till någon annan klubb utan gick dit. Samtidigt, han fick bo på klubben, han fick superbra sparring direkt. Han fick en som tidigare landslagscoach i boxning som sin boxningstränare. Jag vet, alltså, det är lite så här, hade han blivit lika bra där, jag vet inte. Så det, nu har de ju tagit hand om honom något otroligt väl. Även gett honom lite fixat så att han har fått sponsorer. Alltså, så att jag håller inte med dig för en gångs skull, Ellen. Jag skulle säga att hemliga ingrediensen är såklart hans brottning i grunden och att han är i sin prime, som vi pratade om förra podden. Men sen är det också att All Stars har gjort honom till en fantastisk fighter.
Vad säger du, Axel?
Jag tycker att det är lite hälsosamt, Simon, att du och jag inte alltid håller med varandra. Det här, annars blir det verkligen så här, bara samtycka klubben. Så.
Ja, det är sant, det är sant.
Det är väl på ett sätt så att säga, ja, men han hade nog garanterat blivit bra oavsett. Men jag tror att han är en sån perfekt matchning också. Alltså med hela hans mentalitet, med den klubben, med stilen som jag tycker All Star är bra på att lära ut. Alltså den här det såg man ju i den här senaste matchen. Alltså när någon är rädd för att bli nedtagen och du har en riktig crisp höger du kan slänga liksom, utan att bryta din stans och utan att tappa balansen, det är behövs inte mycket mer. Alltså, det är ju ett perfekt, minimalistiskt och jättefint game, tycker jag. Det ska bli jättekul. Nu tittar jag lite här vad som finns. Liksom. Nu sägs att han ska möta Maya nästa gång.
Damien Maya.
Damien Maya efter det. Och efter det så finns det bara, det är liksom, det är Usman, det är Covington, vilka är mer? Steven Thompson. Och vilka är mer i topp? Maya rankad 7, så att det är ju en topp 5 kille efter det, alltså,
det känns ju som att han kan gå hur långt som helst om det fortsätter så här, och särskilt han har tagit så jävla lite skada de här matcherna, så det är ju jävligt nice att han kan gå så fräsch från varje fight och bara köra nästa också.
En sak till bara där medan vi pratar kanske. Tänk Dominic Reyes som nu går mot Jan Blachowicz om en stund om titeln och gav John Jones en hård match. Innan han mötte Weidman hade han 2 vinster i UFC mot typ så här debutanter ungefär. Så att så här, vem säger att det inte kan gå snabbt för andra också?
Det kan gå snabbt, absolut. Sen ska vi också tänka på det, Axel, att där nämnde du den ena viktklassen. Grejen är att han tävlar i 2 viktklasser. Det är så jäkla häftigt.
Han kan bli champ alltså. Tänk om vi inte bara skulle få vår första champ, vi skulle få en dubbelchamp. Wow.
Gjorde han i brottningen, och jag menar, han är egentligen en välteviktare. Nu pratar vi mycket vältevikt, men han går det här var mellanvikt han gick nu. Det är Israel Adesanya som är kämp där. Det är Paulo Costa han kan möta. Det är Jack Hermansson han kan möta. Alltså förstår ni, det är liksom, det är fantastiskt i matchen. Men Dana White har varit ganska tydlig. Han ska inte möta någon topp 5 nästa match. Det skulle vara kanske om någon hoppar av eller någonting sånt där match. Så han kommer möta någon kanske topp 10, topp 15 i alla fall. Sjukt kul. Och de börjar snacka nu om att, Maya kanske, alltså det kan komma in en till fight emellan Maya innan. Och nu börjar också väldigt många säga att fan, frågan är, ska Maya verkligen möta honom i sin sista match? Alltså det här kan vara Mayas sista match. Och Maya är ju stor chans att han blir knockad alltså. Det är det som är problemet. Men jag vet inte, vi måste röra oss vidare med Mårten, eller hur är det?
Precis, vi kommer tillbaka till Hamza Chimaev såklart.
Den 26 september är det dags för Kaisho Battle 21. Bara på Fighter TV.
Vad hände mer i UFC, Simon?
Ja, nej men alltså, det var en fantastisk gala. Otroligt gala. Alltså för mig personligen också som vann mycket pengar. Jag är jätteglad. Jag är så härligt.
Det där klipper vi bort direkt. Sådär ska vi inte hålla på.
Sådär kan vi absolut hålla på, tycker jag.
Mackenzie Dern. Hallå.
Mackenzie Dern som kom tillbaka.
Vilken fantastiskt bra match.
Ja, en otroligt bra match verkligen efter att hon har ju fått barn och kom tillbaka. Och därför var oddset också, apropå odds, då lite... inte riktigt så lågt som det kanske borde vara på henne. Så det var bra spel att spela på henne. Colby Covington vann ju där mot Tyron Woodley. Och Tyron Woodley som var, kändes som att det var i slutet av hans karriär. Donald Trump ringde då sen efter till Colby Covington. Han är, alltså Colby är ju verkligen på riktigt ett Trump-fan. Och Trump rusade ut från ett rally som han hade då. Liksom ett möte med 35 000 pers. Springer han ut för att helt enkelt kolla på matchen med Colby Covington, och han sa i intervjun där att han var ett fan av Colby.
Alltså, jag är ärligt talat inte särskilt förvånad, för om du tittar på hur det ser... Nej, men kolla, titta på hur det ser ut i USA. Hela varenda idrottare i NBA och i massor av de andra idrotterna har liksom öppet propagerat mot Trump. Han har LeBron James som säger liksom att det här är världens största clown, vi måste bli av med honom. Han har inga idrottare som tycker om honom. Så det kommer liksom Colby Covington med sin jävla MAGA-keps och bara, Trump ska vinna, han ska knock Biden. Det är klart som fan. Alltså, han tar väl all support han kan få.
Mm. Ja. Och var det Gaethje och Cejudo på Trump rally också, va?
Det är inte Trump rally, men de var däremot fick komma med till The Oval Office, alltså när de var besökte det veckan innan matchen där. Så att, jag tycker vi skiter i Trump och går vidare istället. Det har ju hänt mer, och det menar vi har en UFC-gala att se fram emot också, eller om vi stannar lite kort i UFC då. Israel Adesanya som möter Paulo Costa, det här är UFC 253. Och sen som du nämnde, Axel, så har vi Dominic Reyes mot John Blahovic. Men alltså Israel Adesanya, jag kommer alltid tillbaka till den, Mårten. Första gången jag tror väldigt många av våra lyssnare och även vi verkligen hörde talas om Israel Adesanya var ju Mighty Shamas här i podden. När han började prata om honom, då hade han inget UFC-kontrakt. Och sa, kolla in den killen, han kommer bli grym. Han var ju världsmästare i kickboxing, så absolut hade folk koll på honom. Men alltså, shit, Paulo Costa. Två obesegrade monster som möts. En teknisk och en riktigt tuff hulk. Vad säger du, Axel? Vem tar det där?
Det är svårt faktiskt. Jag tror ju på Izzy här faktiskt. Bara rent... han har ju mött läskiga kickboxare förut. Och är en väldigt läskig kickboxare själv. Så jag tycker att han känns som det är mer safe.
Men vad tar matchen vägen, tror ni? Jag tycker det är lite kul, för att om du inte är jätteinsatt i MMA så är det här en sån här typisk match där Paulo Costas, han är superrippad, väldigt muskulös.
Han är gigantisk. Alltså, jättestor. Han är verkligen stor. Inte hur han kan gå i mellanvikt. Han måste ju gå runt på över 100 kilo. Han är så jävla stor.
Garanterat.
Ja, han är stor. Och så ska han möta då Israel Adesanya som är liksom lean, han är teknisk, hela hans nästan Superman-beteende. Och han har också kommenterat det här, eller superhjältebeteende. Han har kommenterat också att det handlar inte om muskler. Så att, det ska bli kul att se. För att i clinchen så känns det ändå som att Paulo Costas är mycket, mycket starkare.
Ja, alltså det är galen match. Jag menar, det är bara ut på YouTube och allting. För det finns ju hur många som helst som analyserar den här matchen, så vi kanske inte ska fastna där. Men det är en häftig match i alla fall. Och jag tror att många pratar om att det kan vara liksom årets fight och allting. Men man ska se upp lite också. Just det, Israel Adesanya mot Joel Romero var ju verkligen inte den årets match. Men Paulo Costa kommer ju gå framåt hela tiden till skillnad mot Joel Romero. Liksom. Så att, ja, spännande gala, spännande match verkligen på alla sätt och vis.
Visst ser Paulo Costa lite ut som en biffig Ricky Martin?
Det är exakt det som Israel Adesanya säger.
Det är roligt. Men det har också varit en one-gala, Simon.
Det har det, och de kör ju mixade galor. Så här var ju huvudmatch i thaiboxning mellan Magnus Andersson, svenska Magnus Andersson, 26-åringen från Halmstad, som numera bor och tränar i Thailand. Har gjort det ett bra tag, men han är ju världsmästare, Magnus Andersson, i thaiboxning, och han är även svensk mästare. Och förra året, jag vet inte, vi pratade om det då, men då var han i Lion Fight i Göteborg, och då han slog den här Petch Sanguan Sor Thanasit. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ju, nu mötte han en annan Petch, en Petch Jindi, som tyvärr han förlorade mot i tredje ronden på TKO. Väldigt sorgligt, men vi får väl hoppas att vi får se mer av Magnus, för det är en riktig världsfighter på alla sätt och vis.
Får jag bara säga till lyssnarna, det är alltså så att Simon Köller har alltså inga manus någonsin i den här podden, utan han kan de här namnen och personerna och även historien i huvudet. Alltså du är lite savant.
Tack, arigato. Men om vi stannar lite i MMA, jag kan ta bladet i munnen där och så här. Då är det ju jättekul på svensk sida, för dels har vi Hamzat och flera andra så där. Vi kan börja med att nämna Lina Länsberg som tackat nej till en UFC-fight, och anledningen till det är att hon är med barn med Akira Korosani, så att det är ju spännande. Och du nämnde ju Mackenzie Dern där, Elin. Väldigt många som började liksom tvivla på henne efter hon fick barn, och bara, kommer hon kunna komma tillbaka och allting. Och så visar hon att hon är fan nästan bättre. Hon är så mer dedikerad och känns bättre. Men Lina Länsberg som morsa, vad säger du, Elin?
Det är väl jättekul för henne, och hoppas att allt går bra. Det är egentligen allt jag har att säga. Jag hoppas hon mår bra, och jag hoppas bebisen mår bra.
Jag tänker mer Akira som pappa, tänker jag. Nej, jag
skojar. Han kommer vara en grym pappa, tror jag. Nej, men jag tänker mer så här också, att just att det är spännande oavsett. För jag menar, just att vara ändå kvinna och faktiskt föda ett barn på så sätt.
Alltså det som är intressant när man pratar just om kvinnliga atleter och graviditet och idrott är att det finns ju nästan som en oskriven regel. Alltså du kan bli en väldigt folklig idrottare och bli en folkhjälte som man i princip när som helst. Men som kvinna uppnår du först den där liksom folkliga folkhjältestatusen om du har fött barn och kommit tillbaka från det. För då är det liksom, för det var så för typ Anja Persson och för flera andra. Det var först efter det, när de hade lyckats komma tillbaka efter en graviditet, var då de fick rätt status.
Det blir väl en annan dimension kanske, jag tänker, sådär, förutom då att om vi inte ska diskutera könsroller. Men jag tror att det blir liksom just en till dimension på det hela som inte vi män kan genomgå på det sättet. Men Carl Albrektsson kommer gå sin andra match i Bellator. Han åkte ju på Phil Davis i debut liksom. Ja, det var riktigt tuff. Anledningen till det var ju att killen som har slagit Phil Davis tidigare hade ju Carl Albrektsson slagit på delat domslut, som nu har blivit champ också i Bellator faktiskt. Och tagit det av Ryan Bader sen dess. Så att vi får ju se. Han kommer nu möta en nykomling i England när Bellator kommer dit 3 oktober, så det är väldigt snart. Veckan efter det så får vi se Oliver Enkamp som går ännu en match i Bellator. Det går bra för honom i Bellator verkligen, och han växer till sig, känns det som, för varje match verkligen. Och det har ju så här, det kanske inte låter som världens mest speciella grej att Bellator kommer till Frankrike, men Paris, men det är faktiskt så att det är äntligen så att Frankrike har fått godkänt MMA. Det har ju funnits massa MMA-klubbar och allting, men de har kört så här semiprofessionella galor där och sånt, jättekonstigt, 2 ronder så grejer. Nu är det äntligen godkänt, och det är så här, fy fan vilket jobb det har varit under så lång tid. Jag skrev en rapport, kommer jag ihåg en gång, som läses upp där i deras parlament typ, och så här. Det har varit så mycket kamp för att få till det där, att det ska bli liksom godkänt, och nu äntligen efter så många år. Det är häftigt.
Men alltså, Bellator, det var ju riktigt att de skulle komma till Sverige. Av förklarliga skäl så blev det väl inte i år. Hur går det för den organisationen jämfört mot UFC, skulle du säga, Simon?
UFC är ju by far störst liksom. Och de har bäst tv-dealer och allting. Men eftersom att Viacom finns med i bilden, så jag menar, Bellator är ju vassa. Så man kan inte underskatta dem. Och det är ju så här. Det är lite av en avancerad, det är ingen farmaliga, det är det inte, som Strikeforce var en gång till, men det fungerar ändå lite som det. Nu kommer Michael Chandler gå in i UFC från Bellator och sådär. Det blir lite så.
De har ju en intressant dynamik alltså, ja. med att de både farmar men sen också tar hand om de här lite välkända namnen som kanske inte längre är riktiga contenders eller är för... Det är ju ändå så att UFCs affärsmodell nu är ju att signa liksom Dana White looking for a fight contenders som går in för små pengar och sen så klippa sådana som har en högre kontraktsnivå men inte är några större draws egentligen. Och då har ju de en avenue i Bellator. Jag tror det är nog bara sunt för sporten att det finns liksom en annan dynamik. Jag tror det kommer hända mycket när UFC utvecklas och förändras, vilket de ändå gör med Endeavor och så vidare. Ganska mycket.
Ja, men verkligen. Och jag menar, i Europa, där här har vi ett antal galor. KSV, Polen inte minst, som kanske är det största egentligen europeiska galan om man ser till liksom publik och sådär. Men den brukar inte alls hypas så mycket. Faktiskt Alexander Gustafsson gick match där, det brukar sällan nämnas. Men innan han kom till UFC. Men vi har ju också, och han gick också på Superior Challenge som vi snart ska prata om. Men Cage Warriors, nu, de är ju verkligen en farmarliga till UFC. Även killen som Hamzat mötte i sin andra match kom ju från Cage Warriors och Conor McGregor. Alltså, listan kan göras så otroligt stor. Så att faktum är att de har blivit av med så många titelhållare till UFC. Så nu den här veckan kör de ett titelrace. De gör en rolig grej. De är torsdag, fredag, lördag blir det galor. Och då kör de 5 titelmatcher under den här veckan för att på något sätt kunna göra ett litet avstamp liksom, och synas igen. För ett tag så kändes det som att man stötte på eller hörde talas om Cage Warriors hela tiden. Och så har det inte riktigt varit fallet nu senast under corona här. Så att det här kanske är en bra väg tillbaka, eller vad säger du redan?
Ja, det tror jag absolut. Alltså, som du säger, de har varit lite mer i bakluckan eller vad man ska säga. Och jag fattar att det är ett jättestort problem om man är då, som ni så fint uttrycker, en farmarliga som hela tiden tappar sina champions till UFC. Det är ju en otroligt jobbig situation, för de gör ju en stor del av jobbet för UFC då, och sen får de inte reap the benefits av sin insats någonstans. Så
jag hoppas att de är ganska nöjda med det. Det är det som är så sjukt. Alltså det är ju, jag känner ju Ian där som är deras som promotor och han har väl varit matchmaker också. Och det är så här, det är ju väldigt han är skitnöjd med det. Alltså han är största nörden i hela Europa typ när det gäller MMA, mer än mig till och med. Och jag menar, han är ju verkligen så här tycker att det är helt fine och de visas på Fight Pass och sådär. Så
får väl bra matcher med den ställningen också. Alltså kommer du till Cage Warriors så vill du och vill vidare så bjuder du på lite mer än vad du kanske skulle gjort annars.
Ja, men så är det ju. Och så att de har på något sätt anammat det där, medan till exempel Superior Challenge som verkligen har varit också en family, det kan ingen säga någonting om. Det är jättemånga som har gått från Superior Challenge till UFC ända sedan början egentligen. Men Superior anammar ju inte riktigt det. Superior själv vill stå på egna ben, vill vara egen gala och vill vara liksom störst i norra Europa i alla fall. Och skulle nog gärna vilja vara störst i hela Europa förstås. Men,
jag tror att vi har pratat om det här förut. Att för att överleva som gala så måste du hitta en nisch och vara nöjd i den. Och det verkar ju häftigt liksom att Cage Warriors har lyckats med det. Den här Ian, kan vi få honom till podden?
Ja, det kanske vi kan. Absolut. Han är ganska rolig. Nej, men absolut. Men Superior Challenge 21 i alla fall kommer ju hållas 28 november. Och då har vi ju titelmatch bland annat som kommer hållas. Och det kommer vara alltså ganska mycket sådana namn som vi känner igen. Typ David Bjelkheden som ju också börjar gå till, jag ska inte säga till åren, men det är i alla fall slutet säkert av hans karriär nu senast de här matcherna. Och huvudmatchen, så vitt jag förstår, är Tobias Harrela mot Adam Westlund. En hatmatch som Tobias Harrela lite sa sist på Brave där, att han kände att han lite hade passerat. Jag vet inte, Mårten, alltså nu, Adam Westlund har inte alls gått lika många matcher som Tobias liksom, så att men det känns ju väldigt relevant, den matchen ändå.
Ja, alltså det gör det ju, det är ju det här. Vi behöver få lite hype inom svensk MMA, och de har ju lyckats bygga en hype mot varandra, det är lite hat. Så att när han lägger ner stridsyxan så...
Ja, vi får se. Varför är det en hatmatch?
Det har med deras klubbar att göra. Jag vet, du kanske känner till det där, Axel, väl. För du har ändå varit inblandad lite grann.
Ja, nu ska vi se så man inte lägger ord i munnen på någon som man inte är närvarande. Men det, vi kan säga så här va, båda klubbarna leds av ganska färgstarka individer och sen så har de haft lite, lite olika syn på när folk har bytt klubbar och ja. Annat där. Så kan vi lämna det vid det.
Det var liksom PK-stilet. Andreas Bain lämnade ju klubben och gick till Västerås. Jag vet inte om det exakt var början på det hela, men det var ju i alla fall en stor bidragande faktor, om man säger så.
Ja, men och sen så tror jag, ärligt talat, så gissar jag att, nu vet jag inte om jag spoilar hype här och vi vill ha det, men att som vi sa att svensk MMA behöver lite hype, att vi är så svältfödda på att få någon hype, så att något sånt där kommer så, åka!
Ja, exakt.
Peta lite i sidan liksom. Kan inte vara arga på varandra.
Det var verkligen såhär, svensk grudge match.
Apropå Superior Challenge, hur går en sån gala till? Jag läste lite grann bara, Babak släppte något pressmeddelande här, att han är inspirerad av kampsport, eller så här, kampsportsfilmer när han växte upp, ja. Och det skulle påminna om det, för det är en stor arena de ska vara i, va? Men det är ingen publik.
Jag vet inte om det kommer vara en stor arena, ingen aning faktiskt. Arenan ska i alla fall återspegla gamla kampsportsfilmer, så att jag vet inte vad det innebär. Det låter ju som att det är på någon så här med halvtak på någon typ något lager någonstans typ. Men nej, men det kommer säkert, det är Superior Challenge, så det kommer vara en fräsch fin arena såklart någonstans som är lagom storlek. Vi får väl se, det kommer komma mer om det där. Men alltså lite så här angående grudge och hat och sånt där, det vet inte om det är just det, men göteborgarna vill ju stötta upp här nu och har ju alla gala samma dag. Så att då blir det ju alltså Bulldog Media Fight Night 9 som kommer att hålla samma dag då, 28 november i Göteborg, och kommer att vara en mixgala. Mårten, alltså, det kan ju vara en tillfällighet såklart, men är det smart då på samma dag? Skapar det hype? Hypar man varandra? Vad är grejen? Alltså, du som göteborgare?
Nej, men frågar du mig om det är smart att ha en gala samma dag? Nej, det är det inte. Men däremot så är frågan om det verkligen är medvetet. Jag tror att de här, du vet, man ska boka upp en plats och en arena. Vem som var först i hönan och ägget. Jag tror att det är dåligt. Och sen så, alltså som publik så vet jag inte hur många som reser från Göteborg. Alltså det är ingen publik nu, menar jag, så det är ändå mer speciellt. Men de vill ju ha mycket folk, jag förstår det, som till den här Bulldog Media Fight Night, eller hur?
Ja, alltså de har gått ut med att de gärna vill ha 500 pers, upp till 500. Så att vi får se, men de måste ju få det tillåtet först, och det vet de ju såklart om. Superior Challenge verkar ju mer anamma den, att men det spelar ingen roll om det, hur det ser ut, alltså de kör den utan liksom. Men om vi stannar jättelite inom MMA innan vi går in på nästa grej, så är det ju, så ska vi ju såklart nämna MMA-ligan. Det gjorde vi sist också. Kommer ju vara nere i Helsingborg nu och det drar igång, och det är jättekul att MMA-ligan drar igång. Det har varit lite kritik också, Axel. Vad är det för någonting? Alltså, vissa har varit kritiska mot det här.
Ja, nej, men jag tror inte egentligen att dels är det väl så här, hur bra är det att starta fullkontaktstävlingar igen? Den behöver man ju inte göra så långt om, liksom att så här, det är ju objektivt så att så här, om man är orolig för smittspridningen och det sämsta man kan göra att utöva MMA på varandra. Det är väl en sak, men sen så skrev Simon Alvhed en artikel på Fighter Mag från MMA-telegrafen då, om att det är lite oschysst mot MMA-landslaget att köra ett SM som man kunde kört tävlingar fast inte haft någon final på slutet. Jag vet inte om oschysst är rätt ord då, men att eftersom att det blir inga mästerskap det här året och det blir inte en hel säsong, så skulle man inte ha hastat igång det.
Men vad tycker du om det, Ellen?
Jag kan väl hålla med i den kritiken om att det är för de som är i landslaget från 2019 som gick matcher hela året och förmodligen kämpade sig till sin plats, så kanske det kan kännas nedrigt att någon kan gå en match på en ligatävling och komma till SM och ta en landslagsplats. Men det är en väldigt konstig situation i år, så jag tror att MMA-förbundet försöker väl agera på bästa möjliga sätt, och alla kommer inte att bli nöjda.
Men är det inte lättast bara för landslaget att inte ta ut på det sättet? Ja, det är liksom, man får titta kanske både på 2019 och 2020 då, när man tar ut landslaget eller någonting.
Ja, inte. Man kanske får tryouts eller någonting annat. Precis. Kanske inte utgå ifrån SM så strikt. Bara, för det kan ju finnas många liksom som av olika anledningar inte har kunnat delta på, eller velat delta på tävlingarna just av de här anledningarna som Axel nämner. Man kanske har fortsatt träna men vill inte åka iväg på en tävling under coronapandemin.
Vi gör så här, till nästa podd så försöker vi reda ut lite grann så vi vet exakt hur det funkar. Förresten, vill man se MMA-ligan, då går man och kollar det på Fighter TV. Där streamas alla matcher från MMA-ligan. Men du Simon, sist ut nu då, All Style.
Ja, nej men alltså, vi har tre stycken All Style-tävlingar som är bokade för hösten. Och jag menar, All Style är ju anrikt som inte annat. Vi har ju snackat om det förut, men det är så kul. Det är stående fightings där många från olika system möts och liksom... Som sagt, jag blir alltid så här varm i kroppen och tänker på Solnahallen och liksom när jag var en liten kille och gick och kollade på de galna och sånt. Men det är skitkul och de ska också köra faktiskt SM i All Style. Så det har blivit en egen sport. Alltså den var ju under, berätta om det där Elin så att jag inte säger fel. Men de var ju i den lilla ligan bland förbunden och nu är det de stora ligan. Förklara det på ett bättre sätt.
All Style som idrott administrerades och sanktionerades av lite olika förbund. Det var dels kickboxningsförbundet men sen var det kampkonstförbundet tror jag. Jag tror att det var de som administrerade det och det var ett massa krångel och de som skulle sanktionera ville inte sanktionera så då fick huvudstyrelsen sanktionera så då ansökte de om att bli en egen idrott och då fick de det och då by default så väljs man då in i kampkonstförbundet för det är ett litet så här startup-förbund där väldigt många olika idrotter som inte är tillräckligt stora för att vara ett eget underförbund får vara i. Och sen nu i år på årsmötet tror jag att det var så bröt de sig ut till ett eget underförbund också.
Det är roligt när det blir som en sån utveckling på, för det var ju bara tävlingskoncept egentligen, men det behövs ju någonting annat. Jag menar K1, många pratar ju om det, så här, K1, det var så stort, ja det var absolut större än MMA väldigt länge i Sverige för att visades på Eurosport, men jag menar K1, vi ser K1-galen nu, alltså det är länge sedan, det är dessutom ett märke, det behövs ju liksom ett brand, så att det behövs ju stående galer som är fria, där kommer folk från olika system och kör, det är old school och det är härligt och Det är roligt liksom att det blir mer möten mellan olika stilar.
Hörrni, tiden sticker iväg i Fighterpodden nedslag. Sist ut då, vad tror vi för matchen i helgen? Adesanya mot Kostas. Elin?
Jag tror att Adesanya vinner. Jag tror att det förmodligen går tiden ut.
Simon?
Alltså jag är ganska tråkig. Jag tror typ samma. Jag tror faktiskt att Adesanya dock kan avsluta Costa för att han kommer gå så hårt framåt och kanske tredje, fjärde, femte ronden.
Axel?
Då säger jag Adesanya på knock.
Snyggt.
Jag säger att det går två ronder och Kostas vinner. Det har ni det.
Nice.
Vi får se på onsdag vem som har vunnit.
Ja,
exakt. Hypen är stor.
Vi hörs om en vecka igen. Jag tackar Elin Blad.
Tack så mycket.
Gruevius.
Tack, tack.
Simon Kölle som hade sällskap bra med ett skrikande barn i bakgrunden. Härligt.
Ja, det är ärligt.
Och jag heter Mårten Söderström. Vi hörs om en vecka. Vill du kontakta oss är det fighterpodden@fightermag.se. Då säger vi...
Oops!
Fighterpodden produceras av Subamedia för Radio Play.
Den 26 september är det dags för Kaiju Battle 21. Bara på Fighter TV.